Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Värvet.
Hej, det här är Kristoffer Triumf som talar och välkommen till det 150:e avsnittet av Värvet. Jag håller på att tappa rösten, men det här är ju ändå ett litet jubileum så jag måste prata. Och det är ju så fantastiskt att ni fortsätter att lyssna på Värvet. Ungefär 350 000 gånger i veckan laddas Värvet ner och det är otroligt att det fortsätter växa och att ni verkar tycka att det blir bättre och bättre. Tack alla lyssnare, tack redaktör Lovisa och tack alla andra som gör det här möjligt. Tack till min familj som jag saknar så oändligt mycket när jag är på andra sidan jordklotet, men snart kommer jag hem. Och det sjuka är att när ni hör det här så är jag redan där. långt ifrån Los Angeles igen. Där är metafysik på hög nivå, så ja, eller inte. Ja, gäst i det här avsnittet är Per Holknekt, född i Dalarna för ungefär 54 år sedan och en av Sveriges absolut första professionella skateboardåkare. Och jag kan bara tänka mig hur cool den scenen måste ha varit här i Santa Monica och Venice Beach på 70-80-talen där han faktiskt var verksam. Det är fortfarande coolt där att åka ner och kolla hur de åker i polerna i Venice, men det var väl på en helt annan nivå då, kan jag tänka mig. Sen kom Per tillbaka till Sverige och startade bland annat en svincool butik som hette Street Style. Jag var där och köpte truckar någon gång 1988 eller så. Och så startade han klädmärket Svea där någonstans också. Men han drogs med missbruksproblem, förlorade allt och nynykter dök han upp i dokusåpan Big Brother år 2000. Och man älskade honom där faktiskt. Sen startade han Odd Molly, ett av de klädmärkena som har gått bäst de senaste åren. Kanske inte Acne-bra, men ändå bra. Och det finns fortfarande, men Per är inte med där. Han har också startat en tidning och nyligen gett ut ett slags memoarbok. Och nu ska han starta ett nytt klädmärke. Det finns mycket att prata om, kort sagt, så vi kör bara. Från ateljén i oktober 2014, Per Holknekt. Varsågoda. Hur mår du då?
Jag mår ganska bra. Jag är sådär gasad. Jag har många grejer i luften just nu. Och jag blir lite besatt sådär när jag går in i stora projekt. Och det är jävligt roligt.
Är ditt stora projekt nu? Alltså, för du släpper ju en bok i dagarna, så att säga.
Ja.
Men sen håller du på med ett nytt projekt också?
Ja, eller... Jo. Nej, men jag håller ju alltid på i projekt. Jag kan ju inte stänga av det här stackars huvudet då. Så att just nu så försöker jag väl sammanfatta 30 år av modeerfarenheter och göra det någonting bättre än vad jag gjort hittills. Så att jag tror att jag har en ganska schysst skuta på väg in, så känns det. Och sen så håller jag på att jobba med soppor också. Med min dotters mamma, jag försöker hjälpa henne dra igång en liten spännande resa med livsmedel. Så något jag inte kan.
Vad roligt, men vi tar sopporna först då.
Ja.
Berätta om, vad är idén?
Ja, men hela idén är egentligen, jag vet inte om jag ska prata högt om den eftersom den är i utvecklingsstadiet, men ja, men det är den här, Coop har kört någon slags reklamfilm på TV nu där de pratar om det här, men är det inte märkligt att ekologiskt är det konstiga när ekologiskt är det naturliga? Borde inte besprutat vara det konstiga? Så vi gör någon slags varumärkesrokad för schysst käk i enkel form.
Sopper har ju känts som att det har liksom bubblat lite de senaste 10 åren. Jag kommer ihåg att det kom två liksom av varandra oberoende koncept. Sådär.
Ja, jag tror så här att alla som gör soppor idag och försöker tänka medvetet och socialt klokt, de riktar sig alla till killar med skägg ungefär. Det är väldigt, väldigt mot den här lilla 4% av medvetna gruppen. Vi försöker väl medvetandegöra det här till de andra.
Kan man säga att det är en grej som går igen i ditt entreprenörskap?
Ja, absolut. Jag försöker ju liksom väcka någonting i någon som inte förstår att de har det i sig. Och så gjorde jag även med min senaste moderesa. Det var det liksom, det är 3% av alla Sveriges kvinnor som är slaviskt följandes mode. Och jag tänkte att man kan väl liksom bjuda på lite grann av det intresset även till de som inte gör det. Och de är många fler, så att jag försöker bara identifiera luckor i marknaden som går in.
Kan du säga någonting om din nya modesatsning?
Den är egentligen ganska synonym den jag har gjort tidigare eftersom jag jobbar med någon slags ärlighet och inget reklambyråkoncept. Utan jag försöker ha någon slags hyllning till kvinnans fantastiskhet och sen så fylla en estetisk lucka i marknaden där jag liksom tar reda på hur ser det ut, vad fattas, vad behövs och var kan jag gå in så. Jag kommer ut i butik i mars med en ganska aggressiv produkt som känns jävligt spännande. Så jag vet inte om jag ska prata för mycket. Jag tycker det är jävligt roligt att just nu leka lite katt och råtta med folk. För att alla vet om att jag kommer ut med det. Men ingen vet vad det är. Och det är liksom ett otroligt starkt kommunikativt verktyg. Att inte berätta. Så den dagen du har någonting att sälja. Och folk kommer till dig och ber om information. Då ligger du en upp i det kommunikativa liksom, armbrytningen. Jag har valt att ännu inte berätta vad varumärket heter eller vad vi kommer att göra för typ av produkt. Men att vi kommer, den saken är klar. Och handeln och industrin har sagt att snälla, ge oss nu.
Utan att vara så jävla påläst,
Så Odd Molly var ju värderat till 1 miljard. Det är ju inte det helt sjukt mycket pengar?
Jo, det är ju siffror på ett papper. Det är ju inte buntar på ett bord liksom, men så ser det ut. Och när det drar iväg så blir det ju liksom... Sådana värderingar ligger ju inte i det faktiska värdet, utan det ligger i förväntningar på hur det kan bli i framtiden. Och det är där då som så här riskkapitalister och folk som spelar med pengar går in och spekulerar i vad som kan hända. Så att man tror att det ska bli sådana pengar, och då värderar man upp bolaget redan innan. Det är vansinne, men det är så det ser ut.
Ja, men hur gick du liksom ur den resan? Är du rik?
Jag ger bort alldeles för mycket. Men jag mår bra av att ge bort, för att jag har också liksom i situationer av mitt liv bara spenderat på mig själv, och jag har ju märkt då att jag blir inte lyckligare av det. Det finns ju någonting i det här med att man kan bara behålla det man har genom att ge bort det. Och då försökte jag liksom att dela med mig av det jag har haft. Och då har jag gjort det på jättemånga olika vis. Jag har liksom hjälpt vänner i olika situationer och sånt där. Och kanske lite grann medvetet påbörjat min resa till att ta bort det jag har för att bli motiverad och börja om. För det är så jag fungerar. Så att jag bygger och jag river, det är hela mitt liv så. Så att om jag är rik, ja verkligen på själslig erfarenhet och är i hjärtat sådär, bucklor i hjärtat, så har jag jättestor plånbok, inte längre.
Men när du bodde i Enskede, då var det ändå sådär att du klev in i en jättedyr sportbil som jag inte ens kommer ihåg vad den heter.
Ja.
Quattroporte någonting.
Jag köpte ett litet hus i Enskede, i gamla Enskede, till mig och min dotter och mamman därtill. Och då var det billigt med hus år 1996. Då köpte vi en fin villa för 1,1 miljoner kronor. Sen så flyttade hela jag in i Enskede med vänner och bekanta som flyttade dit, och vi byggde lite så här community där. Och sen så skilde jag mig där, och sen så rätt vad det var så köpte ett annat hus i Enskede på Enskedefältet. Och då helt plötsligt mitt i den resan så exploderade mitt liv uppåt. Jag fick ta mig i kragen och börja liksom koka soppa på spik, och sen rätt vad det var så startade ett bolag som 5 år senare gick in på börsen, och då blev det de här pengarna. Och rätt vad det var så stod det i tidningen att jag hade jävligt mycket pengar, och det hade jag. Och då hade jag nu ska inte jag krångla till det för mycket, men jag hade då varit nykter och drogfri och rökfri i nästan 6 år. Och då räknade jag ut lite snabbt sådär hur mycket pengar jag hade sparat på det. På att inte gå på krogen som jag var van vid, och inte röka 1,5 ask cigg om dagen. Sen kom jag fram till att jag har sparat ungefär 1,5 miljon. Och då tänkte jag, varför ska jag liksom bara leva på uppoffring? Då kan jag väl liksom byta det destruktiva mot det konstruktivt. Så då köpte jag en bil för de pengarna.
Men den har du inte kvar?
Nej, sen så tröttnade jag på den, och sen så köpte jag en ännu finare bil.
Okej.
Okay. Ja.
Och den har du nu?
Nej, nu har jag gjort mig av med den också, för nu vill jag börja om från början, och då vill jag ha motivation liksom. Så nu försöker jag göra mig av med alla mina ägodelar och börja om från början.
Vad spännande. Men du bor på Östermalm nu?
Nu bor jag på, vad kallas det, Nedre Lärkstan, Eriksberg, Östermalm.
Det är en fin adress, får man säga.
Det är en jättefin adress, och det är en fantastisk gata som det bara, enligt mig, finns en i Stockholm som är väldigt så här, topograferad i höjd och sidled. Så den känns som en liten bit av London, lite så här, jag bor 2 trappor ner och sådär, så att jag är väldigt till fred. Vilket är mitt nya honnörsord i livet, att få vara lite grann i fred.
Och så säger du det i en intervju, vilket ju är lite ironiskt.
Ja, men vet du vad? Jag har ju bestämt mig för några år sedan, så paradoxalt nog så satt jag i tv-soffan och sa att nu backar jag från tv. För att jag kände att jag behövde ro till att reparera Per. Och jag hade ingenting mer att berätta. Och då så sa jag att jag kommer att hålla mig ifrån media, för jag behöver det och jag vill det verkligen på riktigt. Vilket jag också gjorde. Och sen så sa jag att men jag kommer inte komma tillbaka förrän jag har någonting nytt att berätta. Mm. Vilket också är ett sätt att motivera mig. Så jag brände mina diplom och sprängde mina pokaler och gjorde mig av med mina ägodelar och fick börja om. Och nu har jag då gett ut en bok, vilket ska vara början på min resa tillbaka mot toppen här nu. Och nu sitter jag här och det känns rättfärdigt, helt okej.
Vad skönt.
Ja.
Jag tror vi har ganska mycket gemensamt, du. Inte bara det faktum att vi båda heter Per. Jag heter alltså Per Kristoffer Triumf, och jag blir ju väldigt ofta kallad för Per.
Mm.
Jag tycker det är irriterande. Jag gillar inte det. Men du säger ju ofta ditt eget namn. Trivs du med att heta Per?
Som barn så skämdes jag över mitt namn, både mitt för- och mitt efternamn. För då ville jag heta Micke Ljungberg.
Okej.
Okay, ja. För det hette tuffa killarna, och Åke Pettersson och sånt där.
Heter de Åke?
Ja, men Åke var ju tufft.
Okej.
Okay. Ja. Micke, Åke och Tommy, och du vet det här.
Då är man född på 60-talet alltså. Om man ska...
Ja, jag är född på 60 prick. Och Per, jag vet inte, jag tyckte Per kändes lite lammigt sådär. Det kändes lite... Och ovanpå det så var jag ganska lammig som individ. Jag var...
Vad är lammig?
Lammig, jag hittar på det nu. Lammig är som lite lammig, vän och ganska omodig och lite så här känslosam. Lite osäker. Darrade lite grann på handen och spelade landhockey på gatan och sa till mina polare att ni får inte tackla mig för jag är så känslig och sånt där. Så ja, men så var det faktiskt för mig. Lammig var jag. I boken så berättar jag om hur jag som barn, eller i de nedre tonåren, råkade ut för ganska så här stygg behandling i skolan av någon individ så där som gjorde mig tvivelsam för att överhuvudtaget gå till skolan under en tid. Och det kanske var en produkt av att jag var just lammig och vän. För att är man inte tuff så får man ta stryk i den åldern på landet så där. Och sen så nämner jag det här i boken också, att jag var rädd för det här. Och det har gått upp för mig först idag att jag antagligen var då utsatt för väldigt selekterad mobbing. Men så var det ju de facto. Nu har det kommit fram upp i mitt tysta, dolda, förbjudna minne att... När man blir utsatt för en sån här behandling, det jag gjorde då för att skydda mig själv var att jag var tvungen att utse någon som var svagare än mig. Och inte fysiskt men ändå förgripa mig på en sån person verbalt. Och det här gick upp för mig nu på bokmässan. När en man kommer fram till mig och berättar att när jag då valde att kalla honom för mesen i skolan. Vilket jag helt hade förträngt och helt glömt. Så det har kommit att prägla hela hans liv.
Ja, oh, wow.
Och det här har varit jävligt, jävligt arbetsamt. Och jag skäms för att jag har förträngt det så långt att det inte ens finns med i boken. Därför tyckte jag det varit angeläget att få säga det här och nu i alla fall.
Vad minnade ert möte ute?
Bestående svärta i mig. Det har varit otroligt, otroligt molnigt över mig sedan den dagen. Jag kände att jag behöver rättfärdiga honom. Och Johan som han hette. Fin kille, men han var ju då svagare än vad jag var, även om jag var otroligt svag. Så jag tror att man skickar sån här hierarkisk destruktivism neråt i leden. Och jag tror att jag är ganska övertygad om att jag vid den tiden inte såg på mig själv som någon som var elak. Utan jag bara skyddade mig själv, men jag förstår idag konsekvenserna av det. Och det här, jag vet inte, det kändes ungefär som att han hade kommit till bokmässan och en kom för att träffa mig och prata med mig. Jag tyckte det var otroligt starkt av honom att våga fronta mig, se mig rakt i ögonen och säga, vet du vad Per, så här är det. Och det här var ju för jävla jobbigt. Riktigt för jävla jobbigt. För det är inte så jag har sett på mig själv. Och förstå att det kanske inte, min självbild kanske inte har stämt. Jag tror att det är ingenting ovanligt sådär, men det känns skönt att våga säga det.
Ja, fan vad knepigt och på något sätt bli av med den.
Ja, men det var viktigt för mig att få höra det ändå på något vis. För annars, ja. Även om jag hade då förskonats detta under återstoden av mitt liv, så hade det inte försvunnit ur hans.
Nej, precis.
Så att, men för mig var det en viktig stund att få stå och prata om det. Vi tog ganska gott om tid till varandra. Jag skrev ett omfattande brev till honom efteråt. Och jag lovade mig själv att våga gå ut offentligt med det.
Bad du honom om ursäkt?
Och från hela mitt hjärta, jag vet inte ens om det räcker.
Shit alltså.
Så är det. Men det är just det här med... Jag föreläser ju dessutom och talar ju mer än gärna om effekterna av hon som i 15 års ålder äntligen lät mig få pussas och sen sa, du är så ful när du ler till mig. Hur det här har präglat mitt liv och hur vi ska vara försiktiga med vad vi säger till varandra. Och det här har jag på något vis försökt att anamma då i hela min yrkesverksamma karriär, att försöka säga snälla saker för att det skapar bra saker. Men då förstår jag helt plötsligt att jag också är en av dem som har skapat så pass långtids dåligt mående i en individ. Det var ett wake-up call som jag tror att den som lyssnar kan nog känna igen sig i det här. Både från ovan och underhåll i en sån friktiv relation. Jag vet inte, det är så här, jag vet inte om det är skillnad på killar och tjejer, men vi liksom... Eller kristna katoliker, de kan i alla fall gå och bikta sig någon gång ibland så där, och få hålla rent. Men jag tror det är viktigt att våga. Alltså, nu kan jag återkomma till boken. Hela boken handlar ju om att hur viktigt det är att våga vara i kontakt med sitt eget känsloregister och våga bejaka även sina sämre sidor och våga liksom förstå att det inte är farligt att vara tillkortakommen och vara bristfällig, utan jag tror det är hög tid att vi människor vågar gå ut och få folk att känna att det är okej att må som man gör. Liksom. Jag tror att det skapas en jävla massa dåligt mående idag när man inte längre får säga att man är kass också. Jag tycker det är viktiga saker att våga prata om.
Men du måste ju ha sårat många människor i ditt liv.
Jag vet att jag har sårat specifikt några stycken så omfattande att om jag fick leva om mitt liv så skulle jag verkligen göra om ett par saker. Många pratar om att man inte ångrar någonting och så här, man ska inte ångra någonting. Men jag ångrar ganska många saker i mitt liv, framförallt varenda situation där någon annan har farit illa av mina beslut. Så är det, men om det är så otroligt många, det vet jag inte, men säkert fler än vad jag tror. Men jag har säkert också gjort fler glada än vad jag tror.
Ja, det hoppas jag.
Ja, det tror jag. För att få lite balans i det.
Ja. Men nu ska vi må dåligt här.
Ja, nu tänker
det är
jag.
Ju ändå varvet.
Ja, nej, jag skojar. Ja, nu ska vara svart kaffe utan mjölk.
Exakt. Nej, men för en sån sak som vi har gemensam, och jag vet att, eller jag har fått intrycket av att du inte har så mycket emot att prata om liksom återfall och missbruk och
nej.
Så, och där har vi ju också någonting gemensamt. Jag är nykter sedan 10 år tillbaka. Ja. Och jag tror också att jag, en dum grej som jag ska inte säga att jag ångrar den, för det går ju fortfarande att göra, men jag har ju aldrig gått igenom stegen. Jag slutade gå på möten innan det blev aktuellt.
Okay.
Har du gjort det?
Ja, nu vill jag inte sitta och prata för mycket om programmet här då det ingår i dess traditioner att inte göra så att, men nog har jag fått god hjälp i en sån gemenskap, verkligen. Mm. Det var diplomatiskt sagt.
Ja, det kanske visar hur okunnig jag är. För att jag trodde liksom att man kanske kunde få prata om sin egen resa, men att man inte pratar om...
Nej, jag väljer inte att göra det, för att det bara av hänsyn bara. Så. Mm. Men det är så, för att hålla mig nykter, jag har ju mina tekniker och andra har sina, och jag respekterar var och en. Så det viktigaste är att man liksom inte tar det för givet på något vis, utan man förstår att man har lite att kontinuerligt jobba i. För att för det så står man i en situation där känslor av sorg eller eufori kommer över en och man vet inte hur man ska hantera den här. Då kommer det lätt till mig att jag vill glömma bort var jag kommer ifrån. Men även så då, i min oförskräckthet över att prata om alkohol, så är väl det också det någon slags självterapi, men också jag försöker väl i största möjliga mån att avstigmatisera samtalsämnet så att det inte blir så tabubelagt. Så att man kanske törs prata om det här vid ett frukostbord i Sollefteå imorgon bitti. Liksom. Jag tycker det, kan vi bara prata om saker så är vi någonting på spåren i alla fall. Men att förtiga och låta ligga kvar i medberoende relationer så blir det bara värre.
Var drar dina gränser för vad du pratar om och inte?
Det finns ju saker som överhuvudtaget inte tycker om att prata om, det är relationer. Media har valt att prata om mig i anknytning till relationer. Och då var jag tvungen att lägga in 2 korta passager i boken bara för att inte att läsaren skulle känna sig bedragen. För att man skulle undra, vad döljer han nu? Så att jag har 2 korta passager och relationer med i boken. Men den som köper och läser boken för relationer kommer att bli djupt besviken. Så jag vill inte prata, jag vill inte blanda in människor som inte har med saker att göra. Jag vill låta människor vara i fred. Jag pratar helst inte om min dotter förstås. Henne som min relations intimaste delar. De här som är viktiga på riktigt. Och våra drömmar och sådär. Våra gemenskapsmolekyler. De vill jag helst inte. Sen så finns det också så här personliga sårbarheter i mig själv. Som jag vill inte lära människor hur man gör mig illa. För det är jättelätt. Det är så här. Det finns 2 olika människor i var och en av oss. Det ena är den individ som gör och den andra är den individ som är. Och jag pratar gärna om görandet idag. Vad jag gör och hur jag gör. Jag jobbar med mina entreprenöriella tekniker och hur jag försöker att hålla mitt liv i schack. Sådär. Men när det kommer in på den Per är så tycker jag att han tillhör mina vänner. De som inte umgås med någon känd person utan Per ifrån Dalarna så. Så att den där privata Per, ja men honom delar jag gärna med dem jag tycker om på riktigt. Det är så, jag är sjukt bra på att göra men jag är långt ifrån lika bra på att vara.
Du känns så jävla genomtänkt tycker jag med liksom strategiskt. Det kanske alltid är så att jag blir utnyttjad i någon form som intervju eftersom det är mitt jobb. Men det känns med dig som att du alltså du tänker på det på ett sätt som få andra gör.
Ja.
Är du cynisk?
Jag har blivit cynisk. Men det blir man nog också som offentlig person, så blir man väldigt cynisk och luttrad. Tror jag. Och i början så var jag otroligt förtjust i den här abnorma bekräftelsen i att bli igenkänd var jag än gick. Men det vände ju till slut. Och sen så ligger den i fatet.
Hur lång tid tog det?
Innan det vände? Ja, nu har jag ju varit så här lite igenkännbar i olika former. Dels så jag använde exemplet i någon intervju här nyligen. Hur jag liksom inom loppet av en vecka då gick, lämnade mitt hus och någon börsvd. Jag ville prata om bolagens varumärkens kärnvärden inför framtida varumärkesplattformar. Så går jag ner på stan, så står det två brandmän och vill bli fotograferade med sin skateboardidol. Och sen så ringer någon känd skådespelare och vill bli stylad inför en gala på kvällen. Och sen så går jag genom Humlegården, så sitter två fyllor och ropar sig senaper. Och liksom jag har så här brett register som, av igenkänning. Så att fråga, när blev jag mest igenkänd? Jo, jag vet inte. Fem års tid som väldigt, väldigt observerad. Så kände jag, nu vill jag inte vara det längre. Jag har fått den bekräftelsen. Nu vet jag att jag har klarat det. Men sen så vände det mig i ryggen och jag började fundera på om jag skulle flytta och sådär.
Men du gjorde inte det?
Nej, för att jag är fortfarande inte helt up to par med min egen självkänsla. Så där. Jag jobbar på den, så att jag behöver fortfarande känna så att jag finns med i ett sammanhang och i en gemenskap. Och jag har provat att bo kortare perioder i Los Angeles och sånt där. Anonymiteten gör mig också lite så här illa till mods. Jag vet inte.
Du behöver bli sedd?
Alla behöver bekräftelse. Tror jag. Våra barn behöver det, de behöver bli sedda och klappade på och trodda på det här. Det är inget konstigt med det.
Fast inte av Expressen? Ja. Och...
Nej, och det, jag tror nog som så här att om någon berättar om mig i en tidning som han som har varit duktig, då känner jag att min självkänsla får ändå lite plåster på såren. Nu håller jag ju på att jobba jättemycket på det här då, med att försöka lära mig så här långt i teorin, men även snart i praktiken, att lära mig att tycka om mig själv. Och det är ju jävligt svårt när man har gått i 53-54 år och inte gjort det. Men jag har liksom låst in mig nu i ett par år då, sen jag satt i den här TV4-soffan och faktiskt lärt mig att umgås med mig själv. Och det kommer bra grejer ur att vara ensam.
Att vara ensam, det är ganska få som kan, tror jag.
Ja, det är en konstform. Jag tror att man måste tvinga sig till det. Någon låser in sig på något kloster. Det är också ett slags tvång att vara ensam. Efter skilsmässan då ifrån min tidigare hustru Lena så isolerade jag mig ute på landet och... Och det är otroligt obehagligt en tid att vara fullkomligt ensam. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Men sen om du stannar tillräckligt länge i det så vänder det. Även så där då, till något bättre när du börjar föra en dialog med dig själv. Och framförallt är det så här att du hinner i kapp med dig själv. Vi lever idag i sånt jävla brus av omvärld hela tiden. När vi går utanför dörren så är det här bruset av förväntningar på oss. Brus av media och brus av det ena med det femte. Och förväntningar och trender och saker som vi ska vara och göra. Och vi hinner aldrig tänka och känna. Så att nu när jag sitter ner hemma i min soffa. Och folk tror att jag är galen när man bara säger att jag bara sitter i min soffa. Så sitter jag bara. Men det är precis vad jag gör. För jag har ungefär 7 kilometer otänkta tankar. Jag har ungefär 2,5 mil okända känslor. Som jag hela tiden nu bara sitter och känner och tänker igenom. Och jag hoppas att jag snart är i fatt. Så att när jag liksom har tänkt och känt igenom alla mina köande känslor och tankar, så tror jag att jag kan gå ut på stan igen och vara så här, klockan visar rätt tid. Och då kanske.
När du sitter där i soffan,
ja.
Då har du alltså inte en iPhone i handen?
Nej, inte då. Nej. TVn har slutat fungera. Jag har inte orkat ringa reparatör.
Och hur länge kan du sitta så där då?
Ja, jag gör det ju varje kväll, så att jag sitter ju där.
Flera timmar?
Ja, oh ja, absolut. Men nu börjar det bli kallt, annars så sätter jag mig på min innergård med tänt ljus och så sitter jag där. Så jag kan sitta med min dataskärm och sitta och skriva lite texter och lite poesi och sådär om jag orkar. Men det obehagliga nu är att jag börjar tycka så jävla mycket om det, så att jag börjar bli rädd för att jag ska hålla på och eremitera. Så. Det är en ynnest att få acceptera och tycka att det är okej att vara ensam. Och det är då det har vänt från att vara ensam till att få vara i fred.
Det där är ju en sak som jag har sagt till jättemånga kompisar som hela tiden springer in i nya relationer. Att de måste lära sig vara ensamma emellan. Mm. Utan att egentligen ha någon täckning för det. Jag har själv aldrig... Liksom,
varit ensam.
Nej, precis.
Nej.
Men det låter bra att säga.
Ja.
Men du har alltså ett brunt bälte i alla fall i ensamhet.
Ja, jag började nog faktiskt första dagen svart, tror jag. För att nu börjar jag om jag nu då händelsevis skulle rusa in i en ny relation, så känner jag nog att om jag ska kunna göra det, då ska jag fan vara någon att ha också. Och då kan inte jag gå in och använda relation som en reparationssats för min tidigare som sprack, utan jag måste på något vis känna att jag kan med gott samvete ge bort mig själv i present till en kvinna och säga att varsågod, här får du bra grejer. Och då måste jag reparera mig själv först.
Och du är inte riktigt där ännu?
Inte helt riktigt där ännu, nej.
Men jag undrar ifall du kan relatera till det här. För att när jag bestämde mig för att bli nykter, jag hade varit mer på botten än jag var när jag blev nykter. Det gick ganska bra för mig i yrkeslivet och sådär. Men det var som att mitt känsloliv var helt liksom kört genom en equalizer. Och alla toppar och dalar var borttagna. Det var liksom bara mellanregistret kvar. Så att jag var aldrig ledsen, jag var aldrig riktigt glad. Och jag var liksom, det var bara tråkigt.
Mm.
Lite det som du säger med dina, att du hade 1,2 mil känslor, eller vad det nu var.
Ja, saker som bara väntar på att kännas igenom.
Lite så kände jag också, att liksom livet lite grann återgick till färg efter nykterheten.
Ja.
Men jag har ju liksom, jag har ju fortfarande problem med, jag drömmer inte likadant som jag drömde innan jag började dricka. Mm. Jag drömmer mycket, mycket mindre.
Mm. Jag drömmer inte alls, tror jag. Jag vet inte vad det är. Men... Nej, men jag gillar livet utan bedövning. Jag tycker att det är jävligt obehagligt att vara tvungen att känna alla sorger och alla orosmoment man bär på. Men samtidigt så är det ju så vi funkar liksom. Det är så vi är skapta liksom. Mat är skapt ekologisk. Den är sen besprutad och det är som människan. Vi tar ett järn och då blir vi liksom hela och friska och går och äta liksom. Folket lever ju liksom, de lider ju veckorna för att man får lådvin på fredag liksom. Det är så svenska liksom stora drömmen ser ut idag. Det är så ska det låta på tv och en 3 liters rödtjut liksom. Så nej, jag gillar livet utan bedövning. Det är jävligt jobbigt ibland, men jag har lärt mig att gilla jobbigt. Jag gillar när det är svårt. Det ska kännas lite grann sådär.
Äter du något antidepressiva?
Nej, jag har aldrig gjort. Jag tror att det skulle nog kännas skönt, tror jag. Men jag tror nog att det inte skulle vara bra för mig.
Jag tänkte på det, för jag hörde en intervju med dig när du sa att du tar en powernap mitt på dagen. Gör du det fortfarande?
Ja.
För att annars är du helt obrukbar på eftermiddagen.
Ja, men jag är ju intelligent fram till 12 ungefär. Min morgonenergi när jag kommer igång på morgonen. Jag längtar ju till att vakna när jag lägger mig, för då är jag så full av lust. Och den förbrukar jag fram till 12, och då måste jag få vila en stund, för annars så blir jag bara inte närvarande sen. Och jag måste få ett pass till om jag ska hinna med allting jag ska klara av. Så jag sover en halvtimme, en timme om dagen, mitt på dagen.
Det där kan jag relatera till nämligen. Men sen jag träffade en ny psykiater.
Ja.
Jag har ätit antidepressiva i 2 år.
Okay.
Och just känt precis som du. Mm. Att jag så här... Alltså, jag har inte kunnat ta några möten efter lunch alls, egentligen.
Nej, det är sociala möten. Man kan sitta och bara vara med, liksom, men man är inte produktiv.
Nej, precis. Inga jobbmöten och helst inga intervjuer heller. Men så fick jag nya antidepp-tabletter.
Uh-huh.
Och det var som att livet återvände.
Är det så?
Ja, nu funkar jag. Jag ska inte säga... Du behöver...
Ja, jag sitter här. Hörde du vad jag sa? Är det så?
Ja, jag såg hur ett hopp tändes.
Det är jobbigt att vara pär, ska jag tala om för dig. Det är tufft att vara pär, det kan jag säga. Jag till och med tackar mig själv i slutet av boken och skriver: tack Pär, fan vad du har kämpat. Men jag har kämpat, Gud ska veta, att det är tufft varje minut att vara jag. Och det är så det är bara. Det är därför jag sitter och säger, är det så när du pratar om hur skönt det är? Mm. Eller kan vara? Men jag tror inte jag vill veta, för att då hamnar jag där jag inte vill vara, tror jag.
Tycker du synd om dig själv?
Alla toppar och alla dalar i mitt liv är produkter av mina egna beslut. Och så är det dessvärre för oss människor gement, mer eller mindre. Och det vill vi inte erkänna för oss själva. Det är verkligen inte synd om mig. Ingenstans. Jag har varit olycklig. Det är något helt annat. Men synd om mig verkligen inte. Du hittar inte en maska offerkofta i min bok. Ingenstans. Det är inte synd om mig överhuvudtaget. Jag får skylla mig själv när det har gått dåligt. Och det är tack vare mig när det har gått bra.
Det känns lite grann som att du har problem med mediebilden av dig själv.
Mm.
Kan du beskriva, hur skulle du säga att den är?
Ja, men jag tycker att det är så här. Man har ju någon slags självbild. Den har ju du och den har jag och vem som helst. Den självuppfattningen vi har om oss. Och sen så helt plötsligt så liksom går någon slags bläckmässig löpeld över de sociala medierna som blir till viskleken, och det som kommer ut på andra sidan stämmer inte med det som kom in, eftersom journalister kopierar journalister, och sen så ska man bara vrida om en rubrik lite grann så det blir ens egen. Och rätt för det så liksom läser jag, eller berättar folk för mig att de har läst om en pär de inte längre känner igen. Och när jag förstår då att människor ser på mig som när jag möter främlingar på gatan och jag förstår att de känner igen mig, så vet jag att de tittar på mig som en person som inte är jag. Mm. Och den diskrepansen mellan den jag är och den de ser, den är lite jobbig att bära. Den kan ibland vara också ett skydd för mig, ett pansar, för jag får vara i fred. Men jag tycker ändå inte om att det här inte stämmer. Och jag öppnar sålunda också boken med ett citat av Henry Rollins, som du vet vem han är, som då lyder från en av hans låtar som heter
Black Flag. Ja,
ja, bland annat då. Love Self Esteem heter låten, och den går: If you could see the you that I see, when I see you seeing me, you'd see yourself so differently, believe me. Och det handlar mycket om det här, om du kunde se den du jag ser när jag ser dig se på mig, så skulle du se annorlunda på dig själv. Och det här försöker jag komma åt lite grann genom att skriva boken där jag berättar som det är. Lägger mig ganska platt. Den som har läst boken, den kommer att vara sådär, aha, just det, det är så. Så att det var boken lite angelägen också. Så. Sen så blir det ju så här, vi kan ju komma åt det här ämnet jag inte vill prata om jag väljer det själv. Men när man då i en situation när man har gått in i återfall och beroendets värsta katakomber så där, och man som en effekt av det bedrar den man älskar, vilket ju kanske är det mest vedervärdiga du kan göra i en social eller en nervnära relation. Så är det ju, så jag fick ju ta mycket stryk för den där, vilket är egentligen är rättfärdigat, men jag tycker ändå att det kanske tappade lite proportion. Så när liksom man drevs liksom genom byn av människor i facklor. Med facklor. Så det var en jättetuff tid. Det är bara 2 år sedan och jag kan knappt fatta att jag är kvar. Så man blir ju ganska hårt dömd för någonting som 9 av 10 journalister som har skrivit om det har gjort själva. Nej, det var jävligt tufft. Det går nog inte att förklara för en som inte har varit i det. Så. Men jag har läst om människor som har hamnat i sånt där i andra länder och så, som bara har valt att avsluta allting. Liksom. Så det är klart att det blir tufft.
Tänkte du det?
Ja, det tänker vi väl ofta till mans, men det är långt till att göra det.
Ja, jag tycker inte det. Det var länge sedan jag tänkte på att jag skulle kunna ta livet av mig.
Ja, men någon har tänkt det någon gång i alla fall. Sådär. Det är klart att tanken fanns, absolut. Så, men jag tror nog att det är... Jag har ganska långt ifrån tanken till att verkställa en sån sak. Jag tror nog att det är bara nyttigt att våga tänka den tanken och inte låta den förskräcka. Så att den inte tar den på sängen, liksom.
Kan jag ställa en generell fråga om man går på möten?
Absolut, det kan vi verkligen göra.
Får vi se ifall den funkar. Men jag tänker så här, jag känner ju människor som gör det.
Ja.
Och som säger att... Ja, men...
Nu menar vi nykterhetsmöten. Alltså,
precis.
Ja,
precis.
Där nyktra människor samlas.
Ja, exakt. AA till exempel.
Nyktra alkoholister till exempel.
Ja, precis. Mm. Som säger så här, ja, fast att gå på möten, det är någonting som alla borde göra. Alltså, ja. Nykter som full.
Ja.
För att det är så bra för ens personlighet. Eller för ens
och så är det ju. Jag önskar att det fanns en mer folknära variant som nästan ingick i våran så här, vi kunde byta ut hela kyrkoväsendet mot den lilla processen av att liksom våga gå in i det som kallas för 12-stegsprogrammet, vilket i stort sett handlar om att du börjar med att bara lägga det platt och säga fan, jag är inte fullkomlig. Att man liksom ger upp sin stolthet och släpper taget lite grann om sina egna liksom försvarsmekanismer och därmed öppnar upp för att skapa förändring till det bättre. Och det här har ju funkat för mig liksom, att både sluta röka med och komma igång med träning har det funkat på samma vis. Jag har gett upp mina svaga försvarstal för att äta god mat. Och när jag vägde 108 kilo för 6-7 år sedan sådär, då använde jag också samma tekniker för att liksom komma igång och ta hand om mig själv.
Fan, vägde du 108 kilo?
Ja.
Wow.
Ja. Det var en bild på mig i Svensk Dam från någon... premiär för en restaurang när jag glömde dra in magen. Och den fick sitta på kylskåpet och när jag gick in i processen av att vidta åtgärder. Så det tog 18 veckor så tog jag bort 20 kilo på det och sen så jag håller med sen dess.
Oh, satan alltså. Och hur gjorde du det?
5 mil i veckan i Tyg Converse. Viktväktarmöten med Laila och Viola och Barbro. Äldre damer kring 55-60 och hård disciplin. Förra året gjorde jag också en sån där attack på gymmet. Då gick jag från 17% till 8,5% kroppsfett på 10 veckor. Jag är ganska så här...
Anal.
Ja, om du så vill.
Ja.
Ja,
så. Men när du gör...
Nej, men jag är beslutsam. Jag är jävligt beslutsam. Så att när det kommer till en så här konkurrenssituation, då är jag jävligt bra att ha i samma lag.
Vilken var den första grejen som du kände så med? För det här är ju någonting som har gått genom hela ditt liv.
Att jag behövde vidta åtgärder med?
Nej, nej. Utan jag tänker mer... Vilken var den första grejen som du sa, ja, nu ska jag bli bäst på det här? Eller?
Jag tror att det var när jag spelade minigolf som barn. Då ville jag bli bäst. Och jag ville uppfinna bäst utrustning. Jag uppfann ju till och med bollar som blev förbjudna och sådär. Mm. För att de var för bra. Jag tror minigolf, men det var så här. Men sen så jag har jag tävlat fan i allt. Jag tävlar i allt jag kommer åt.
Hur blir man svinbra på flipper? Alltså vad är hemligheten?
Med flipper, ja. Jag tror man ska spela jävligt mycket framför allt. Så att man lär sig hur liksom hela dynamiken i ett spel fungerar. Sen ska man väl ha någon form av hand-eye coordination och fatta var poängen sitter och lära sig de här små teknikerna och vad som går att göra.
Ska man ligga på gränsen till att tilta ofta?
Ja, det ska man nog göra. Det, för den som nu bryr sig om flipper. Men i flipper så är det så här att en amatör blir kontrollerad av spelet och ett proffs kontrollerar spelet.
Vilket är ditt favoritflipper?
Ja, just nu så har jag ett hemma som heter Dr. Who som jag tycker är lite kul att spela enhands på. Så där. Men annars så... Nej, jag spelar på allt. Jag gillar gamla flipperspel från början av 70-talet med så korta små jävla flipprar och ingen teknik.
Williams?
Ja, Bally och Williams. De är riktigt gamla som... Jag har ju något EM-guld i såna här gamla järnmaskiner så... Men flipper är jävligt kul, för när man jobbar ett liv som är så invälvt i ansvar och höga förväntningar med familj och barn och företag och aktiebolag till höger och vänster och människor som är beroende av dig, så är det förbannat skönt att få fly ibland och få göra någonting som är ganska ansvarslöst och ganska så naivt och larvigt faktiskt. Så att då sportfiskar jag och så flyger jag flygplan och så spelar jag flipper.
Var kan man spela flipper idag?
Mitt favoritställe heter Söderbiljarden och ligger på Bondegatan i Stockholm. Välskötta spel och sådär. Det är då i offentliga lokaler. Så finns det, om man går med då i Stockholm Pinball, så finns det ju föreningar som Lutande Dörren och Flippedoktorn och sådana här, Flippegubben och de här som har stora samlingar hemma där vi har turneringar mest varje lördag.
Ah, wow. Och där står det fortfarande i konkurrensen, eller?
Ja, men det kommer en ny generation av kids som är jävligt bra. Så, eller kids ska jag inte säga. Kidsen spelar dataspel, men kids i flipperindustrin, de är 37.
Okej, okay, ja.
Men jo, jag står med ganska okej. Okay. Jag tror nog att jag brukar placera mig högt i de internationella tävlingarna. Jag har några SM-silver nyligen och så här.
Ja, du håller i det?
Ja, absolut. Jag spelar ju varje dag, så att...
En annan grej så här, som, för det var ju så det började för dig, alltså det var ju, du blev ju skateboardproffs, du måste ju ha varit ett av Sveriges första.
Ja, jag vet inte, någon har beskrivit mig som Sveriges första, tyvärr så minns inte jag den här tiden så väl. Men jag tror det var jag och Tony Magnusson, apan, han var ju från Tyresö.
Vad gör han idag?
Han bor kvar i USA och han är faktiskt sen ganska nyligen, tror jag, så här, born again eller något där, vad jag förstår. Jag träffade honom när jag var där i april med ett gäng veteranskatare. Vi hyrde en kåk, eller de hyrde en kåk i Ensenidas där. Men Tony bor kvar. Det var ju han och sen var det ju då Perre Viking som var de två hjältarna på den tiden. Och Perre, han var ju här från Vällingby, men han dog ju för... Det är så skater, det är svart eller vitt liksom. Vi går under eller vi tar över. Så Perre, han dog ju för 10 år sedan kanske. Skriet från Vällingby.
Var det här marmorhallarna-tiden?
Ja, mer New Sport House tror jag. På Högbergsgatan som sedermera blev en Philadelphia-kyrka tror jag. Jag började skata 78 och 80 var första gången. 79 var första gången vi kom till Stockholm och fick uppleva de här gapiga jävlarna. Och det fanns en otrolig fascination i dem. Och sen var Tony Alva var i stan och körde uppvisning. Och liksom, han också hade så här gapig och långt jävla hår. Och vi lärde oss att stå i vägen och den här obstinata jävla ryggraden man byggde på den tiden, den finns ju kvar idag. Och den har hjälpt mig att bygga mina bolag och så vidare. Väldigt, väldigt mycket. Men sen så fick jag en väldigt tidig möjlighet att åka till USA och kolla på mina idoler som vi skulle... Det är så här, liksom, när man, på den tiden det fanns ju inget YouTube och det fanns inga så här filmer överhuvudtaget. Så det var ju bara stillbilder på skaterna på den tiden. Och vi hade ju några idoler i USA som vi ville åka och kolla in till slut och ta reda på hur bra de var i verkligheten.
Fanns Thrasher Magazine då?
Ja, Thrasher Magazine hade ju... Det var precis där den drog igång. Den fanns. Och så fanns det en som heter... Skateboarder Magazine. De fanns. Thrasher var ju cool som fan. Skate and Destroy, det var liksom så här, det var så otroligt identitetsbildande för oss som verkligen ville vara i vägen med flit. Så idag kanske man tycker att det är lite larvigt sådär, men jag tyckte just då så var det jävligt viktigt för oss att bygga vår egen community, eftersom hela samhället vände sig emot oss skatare, för att vi liksom, de förstod inte vilken otrolig social funktion skateboardingen fyllde för killarna som var på glid. Att vi hittade en gemenskap och något viktigt att hålla på med, och vi lärde oss engelska för att vi ville förstå tidningarna, men det fattade inte våra kära regeringar och sånt. Jag skrev ju brev till staten och bad om några plywoodskivor för att vi skulle så här, förebygga problem och sånt här, men jag fick ju inte en skruv liksom. Så.
Men det fick ju ungdomsgårdarna sen, när jag växte upp på 80-talet va?
Ja, men i början där, i dess linda, när de inte förstod. Men vi människor, vi fungerar så här till man, så att det vi inte förstår, det stöter vi bort.
Eller förlåt, det här var, du kanske...
Ja, du pratar 90-tal nästan.
Ja, slutet av 80-talet.
Ja, för början, mitten av 80-talet där, så var det fanns inget intresse från staten, för de fattade inte skateboarding. Det fanns inget element som gjorde att de förstod det, och så funkar vi människor. Det vi inte fattar, det trycker vi bort. Kommer en annan främmande kultur till våran by, då trycker vi bort dem, för vi fattar inte. Och så är det bara. Men sen så står ju Mona Sahlin där och vill ha applåder för att hon är med på skateboardgalan. Så, när vi andra skaterna har gjort det själva liksom, utan stöd.
Var det här före Ollin?
Ja, Ollin kom ju där någonstans kring... Oh, fuck me. Vet du vad? Nu börjar mitt minneschip.
Nej, men det är 87, 88 skulle jag gissa att den kom.
Ja, och den sommaren så var ju Erland Gelfand i Rättvik. Eller om han var... Jo, det var han. Men det var nog tidigare, tror jag.
Okej, det var det kanske.
Ja, och jag kommer ihåg den sommaren när han hade uppfunnit Ollin då. Så fick jag hans frotté-svettarmband av honom. Och det var stort, alltså. Det var väldigt, väldigt stort att få liksom. Det var som att få liksom Jimi Hendrix plektrum liksom.
Du beskriver i ditt sommarprat att du ville dra igång street-scenen innan den fanns.
Ja.
Men liksom, om vi ska prata om game changers i skateboardvärlden, så måste ju Ollin verkligen ha varit
den. Den har ju liksom byggt allting som vi ser idag. Hur man kunde få brädorna att levitera utan att sätta foten i marken. Så även om den började göras på uppe på väggar, det vill säga på vertikalt. Sen kom ju då en kille som heter Rodney Mullen och översatte det här till att göra det på plattmark. Nej, men Ollin är absolut en sån game changer. Verkligen.
Var du med på den?
Ja, jag hann ju inkludera Ollie-tricken i mina tävlingsrutiner. Verkligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men jag kan inte slå mig själv för axlarna att jag fann den precis.
Nej.
Men det är liksom, någon hittade helt plötsligt på ett nytt ackord liksom. Sen så ska alla musiker använda det här ackordet, och det är okej liksom.
Man kan jämföra det med trummaskinens intåg kanske i musik.
Ja, lite grann.
Och det sammanfaller dessutom hyfsat i tid.
Men jag tycker det är ganska coolt ändå när man tänker på så här skateboardindustrin, vilken kanske kan trivialiseras med alla dessa kids då som gick i obsklass och vad fan det nu var. Men liksom, när man ser att det var åstadkomsten därifrån och påverkan på våran omvärld, liksom, vad skateboardkulturen har betytt för musiken ute i världen och för klädstilar ute i världen och för hela liksom skolprofilen ute i världen, där liksom skaterna var de som ändå dominerade opinionsbildandet i gymnasiet eller i högstadiet och så vidare. Skateboardkulturen har haft en otrolig präglan på det vi lever i idag. Och den är ju på väg uppåt i åldrarna idag också. När vi var nu på en sån där veteranresa till Kalifornien och skatade 11 killar från Sverige, vi var ju i snitt 51 år liksom. När jag ställde upp i skateboard VM i San Diego 1979, då var jag 19 och jag körde i veteranklassen.
Då? Aha, wow.
Så att någonting har hänt. Ja. Då var man nästan lite så här petad på för att man var för gammal för att skata när man var 19.
Du säger så här att du har lärt dig väldigt mycket från den tiden liksom. Men samtidigt så säger du att du nästan inte kommer ihåg något.
Nej, men det sitter i ryggraden. Jag tror den här trotsigheten, det här att inte liksom bara acceptera det som serveras, utan liksom att våga ifrågasätta slipsen. Liksom, vadå, varför det? Vi andra, vi tänker att slipsen, det är ju en del av oss människor. Men det är ju någon som har hittat på den, att man ska knyta den på ett visst vis och sådär. Och sen skaterna tänker antagligen då, så varför ska jag ha det? Och hela det här tankesättet till att liksom inte bara anamma nomenklatur, utan att liksom våga särskåda och ifrågasätta och se på saker från liksom ett annat perspektiv. Och det har hjälpt mig jättemycket i hela mitt liv i alla fall, att ta plats och ta marknad och bygga verksamheter som skapar grejer.
Var det Hermosa Beach du hamnade i?
Ja.
Är det fortfarande liksom ett skatemacka?
Nej, det är nog mer en punkkultur som kommer därifrån. Stora band kommer därifrån. Band som Circle Jerks och Black Flag och Descendants och Pennywise och så vidare. Det är jättestora band som har vuxit upp ur den här lilla avvarten till Los Angeles by. Det är ingen skateboardkultur. Det finns ju stora skatare som kommer därifrån också. Men jag tror nog att det som var bra just i den lilla byn är att den blev aldrig en del av det här överuppblåsta Los Angeles som vi själva tänker på när vi tänker på LA. Utan det här är som en liten fredad by någonstans dit ingen riktigt hittade. Sådär. Och där hamnade jag bara av en slump och där blev jag kvar. Men jag älskar att komma dit liksom. Komma till mitt hotell och få höra sig welcome back Mr. Holknecht. Så det är klart att det känns så här. Men jag bodde där från jag var 20 till jag var 25 nästan. Och som individ, man utvecklas jävligt mycket under de åren. När man går ifrån barn till vuxen. Och så att det har en stor liksom prägel i min själ. Jag kommer inte ihåg alla detaljer annat än vad som har berättats för mig. Men jag minns känslan av att vara där. Och den lever kvar i mig på något vis.
I ditt sommarprat så säger du väl också att alltså det var där du tog din första Lina Cola.
Mm, ja.
Minns du det?
Jag minns känslan av när jag sitter i det här badvaktstornet på stranden och ser min flickvän rulla i sanden med en annan man. Och jag minns hur förkrossad jag var och på mansvis skulle straffa henne genom att göra mig själv illa. Det är så vi gör ibland, vi herrar. Vi slår näven i väggen och vad vi nu gör. Så jag ville straffa henne genom att göra henne illa. Och vad kunde jag göra mer än att ta knark? Vilket var någonting jag var otroligt stor motståndare till. Och så kunde jag då säga att det var ditt fel att jag tog knark. Och sen så tog jag knark och hon ignorerade mig ännu mer.
Vilket är ganska rimligt.
Ja, ja. Självklart. Men jag försöker, jag gör ju nära mig själv här dessutom. Men jag fick ju själv en stor jävla krok i ryggen med hulling. Och det accelererade jävligt fort.
För det, du älskade det?
Ja, alltså generellt ska jag säga som så här. När vi tittar på samhället, när vi ska informera barn och ungdom om knark idag, så kommer en polisman till skolan och så säger han, det här är hashish. Så håller han upp en bit, något brunt i uniform. Och det är jättefarligt. Och så får man se massa diabilder eller overhead på väggen där det kommer så här råttor ur öronen på folk. Och man mår dåligt och man kräks. Och sen så sitter man i fängelse och så dör man. Det är ju fel. Knark är ju skönt.
Men ser det fortfarande ut så?
Nej, lite grann. Man försöker ju skrämma barn för knark istället för att informera liksom, att knark är farligt för att det är skönt. För knark är skönt. Punkt. Mm. Liksom. Så att det är det som är förförelseprocessen och dolken bakom ryggen är att knark är skönt. Och det är det ju även för liksom Nelson Mandela om man hade tagit det. Liksom. Alla hade gillat knark. Förlåt mig. Men det är sant. Liksom. Och det är där det blir farligt. Och om vi inte vågar prata om det, då kommer vi inte åt det riktigt. För att om du säger till Elvira, 14 år idag, att knark är jävligt obehagligt. Och sen så blir hon 16 år och på en sommarresa till New York hamnar hon på en efterfest och provar kokain. Och så upptäcker hon att det här är ju bra. Då tappar ju hennes informationshistorik trovärdighet.
Visst. Mm.
Och sen så tror jag att man lättare fastnar i att det här var inte farligt för mig.
Men hur ställer du dig då till legalisering?
Ja, eftersom jag har sett så många människor gå under av narkotika och fördummas av narkotika, så tycker jag att det vore en sorg om det skulle behöva förekomma. Så jag kommer inte runt det här med kriminologin, att folk ska försörja sitt missbruk genom att begå brott mot andra människor. Det är där det blir lite obehagligt. Men det står människan fritt att skada sig själv, men man kommer till en punkt där man tappar förståndet. Så att fick jag välja så skulle vi leva i ett samhälle utan knark. I övrigt så har jag ingen åsikt, för jag kan inte svara på sånt. Men legalisering, ja, kanske. Men jag tycker inte att det är fel ord att ta i min mun och jag inte tycker om fenomenet. Jag har sett människor som rökte sin första pipa hasch när de var 15. Och de har fortfarande vid ålder 47 inte haft ett jobb. Och liksom så är det bara.
Å andra sidan så har du sett folk som tog en pipa hasch när de var 15 och som är begravda, jätterika
ja.
Idag. Jaha, okej. Okay. Ja.
Ja, är begravda idag.
Okay. Ja,
jo, men de som har fortsatt och inte släppt den här resan, det är sällan det bär hela vägen. Och de blir inte bättre på schack med tiden.
Man kan väl ändå säga att du är ett exempel på att det kan ju vända, även om man är långt ute åt helvete.
Ja, och det hoppas jag verkligen att liksom, det är så här till syvende och sist. Liksom. Man är ju bara människa och det är ju liksom... Alla är ju liksom, har ju exakt samma värde om vi kokar ner oss. Och då vill jag försöka säga till människor att, liksom, att fan, det går att laga. Liksom. Jag är ingen hjälte, du är ingen hjälte. Vi har det gemensamt att vi mår piss, men fan, nu reser vi oss. Liksom. Och kan jag då berätta för människor om att det kan gå åt helvete, så kan jag också våga berätta om att det går att vända. Och det här, jag vet idag, för sen boken kom ut för en månad sedan, har jag fått snart uppemot 2000 brev. Inte ett negativt brev. Och varenda brev inbegriper någon form av hopp och gnista, inspiration och nytändning. Och då handlar det om entreprenörer och missbruk och det handlar om vad som helst. Så det har gjort mig otroligt lycklig. Och viktigast av allt, jag fick ett fint brev av min dotter häromdagen som nu hade läst boken och det var mitt sista orosmoment.
Vad skrev hon?
Nej, det var, jag ska inte citera min dotters sms till pappa, men det var så här, ja, men jag har läst boken och jag var rädd för att läsa boken och nu har jag läst klart. Och nu förstår jag dig bättre, kära far. Och jag älskar dig än mer i dagen innan. Du är viktig för mig. Och min kärlek har inga gränser, bla bla bla. Och sen så avslutar hon väl med någonting i stil med, men du är en konstig fan. Och jag är stolt över att ha fått ärvt den egenskapen av dig.
Vad fint.
Ja.
Har du någon diagnos? Vet du det?
Nej, alltså, jag har ju inte det. Jag har ju inte det, tyvärr. Jag önskar att jag kunde få liksom min energi förklarad med någonting annat än att jag tror att jag lider av dålig självkänsla. Och en evig kamp för att rättfärdiga mig själv.
Har du fått någon sån, vad heter det? Det heter inte damp.
Jag har tagit test. För att jag har fått frågan som du ställde till mig just nu så många gånger. Ja. Jag fick den en gång till.
Ja.
Så att bara för att få klarhet i saker och ting så jag skulle kunna ha ett svar. Så vet jag då att nej, jag har ingen per definition diagnos. Men någonting... Nu är det ju så här då att jag tycker ju själv att jag är normal. Så, och det är jag ju faktiskt dessutom på mina villkor.
Jag menar inte att du inte har det. Jag bara menar att... alltså om man kollar på ditt liv lite, hur du har levt, så känns det som att det är ju någonting som är knas.
Ja, samtidigt som jag tittar då på mitt liv så tycker jag nog att jag har fått göra ganska mycket kul. Och jag har åstadkommit väldigt, väldigt mycket. Och jag har gjort några misstag. Nu har ju mina misstag här i livet tagit kanske 97% av det mediala utrymmet. Medan det i realiteten kanske står för 1,5% av mitt liv. Resten är ju liksom, det är väldigt mycket att gå till ICA och handla köttfärs. Och så här också. För gör man ett kompilat eller ett nedkok i bokform av en människa så ser det ut som att han lever så hela sitt liv. Och så är det ju så, ingalunda. Men nej, jag har bara gjort jäkligt mycket och jag kommer nog att fortsätta göra. Även om, märk väl, om min självkännedom och självkänsla nu hittar rätt till slut när jag har tänkt och känt i kapp alltihopa så tror jag att jag kommer få mindre behov av de ytterligheterna till effekter i mitt liv. Och jag kommer nog att börja leva närmare mitten ju bättre jag mår, ju mer tillfreds jag blir. Och därmed kommer jag också att åstadkomma mindre, tror jag. Så jag brukar tacka min dåliga självkänsla för alla mina framgångar. Och de är rätt många, faktiskt.
Mm.
Hör och häpna.
Det kan jag väl relatera till. Jag är livrädd för att må lite för bra.
Mm.
För att jag tänker att då kanske jag inte fortsätter.
Det är så.
Ja.
Så är det. Jag tror att man ska må lite halvpiss för att prestera. Men jag pratade om det i början här. Men det här med hur vi åstadkommer i kris. Och på andra sidan så finns det ju då motpolen som heter att inte åstadkomma i bekvämlighet. Och det finns ju något gott med bägge två, såklart. Men jag vet inte, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt att känna att jag är duktig. Jag tycker det är roligt att känna att gå på stan, gå ner för biblioteksgatan och se 19 kvinnor bära kläder som de har valt att köpa som jag varit med och skapat. Det är en otrolig känsla för mig.
Och snart så blir det en ny vända med det.
Ja, eller sitta i en hotellobby och höra texter jag har skrivit komma ut i högtalarna. Liksom.
Har du skrivit fler texter än en?
Oh, jag har 3 guldskivor tror jag nu.
Ja, oh, wow. Vilka har du skrivit?
Bara? Jag har jobbat väldigt mycket med 2 pianister. En som heter Jakob Karlsson. Fantastisk, som jag rekommenderar dessutom att lyssna på. Och en annan som heter Esbjörn Svensson som är dessvärre inte lever idag. Så jag jobbade väldigt nära bägge dem.
Ja, ah, okej.
Okay. Inom jazzen då.
Ja, jag fattar.
Musiktext.
Min första bekantskap med dig var ju i Big Brother.
Mm.
Det här var första säsongen, intressant.
Det var absolut första.
Det var helt nytt och det var...
Okänt.
Ja, och jag vet inte fan, men det hände någonting med mig. Jag såg det så jävla mycket. Jag älskade dig, ska jag säga.
Är det så?
Ja, och vet du vad jag tyckte var så fascinerande? Du gjorde någonting som ingen annan hade gjort i reality-tv. Nämligen, vadå?
Jag var nykter.
Du tog kameran. Ingen hade tagit kameran förut. Men jag kommer ihåg att du ställde dig och så tittade du in i den, vad det nu var liksom...
Mm.
Och sen så sa du någonting till den liksom, att det här, jag har ingen aning om vad du sa, men det hade inte gjorts förut.
Kanske
det
inte.
Det är jag helt säker på. Alltså inte i Sverige i alla fall. Mm. Det tror jag inte. Det var ingen fråga. Utan
nej, jag vet i alla fall att jag gick in i det programmet av många skäl och jag har ju såklart blivit ifrågasatt för att jag har gjort så jättemånga gånger dessutom, och det är inget konstigt med det. Men jag gick in för att dels så behövde jag efter att förlorat allting i hela mitt liv. Jag hade ju helt plötsligt ingenting sen en tid tillbaks.
Stämmer det att innan det så hade du blåst din brorsa på massor av pengar?
Jag hade blåst fler än honom för att vi drev ett företag ihop så många långa år. Där beroendet gick överstyr för mig och jag kunde inte längre finansiera mina egna beroenden. Vilket var både alkohol och spel. Så att jag lät bolaget finansiera mina egna beroenden. I det hänsynslösa leverne som kommer i kölvattnet av ett starkt beroende. Man tappar intresset för andra människors väl. Och bolaget gick överstyr och där så var jag den bidragande största orsaken. Och det är min andra stora sorg i livet. Det är 2 saker jag ångrar i mitt liv. Det är det och sen är det att jag bedrog min kära hustru.
Mm.
Det är de 2 primära stora. Var var vi?
Ja, men
att jag gick med i huset.
Ja, exakt.
Nej, men jag hade ju förlorat precis allting. Och när man står där och inte har någonting kvar, inklusive hopp och självkänsla. Och tro och framtid och pengar och hus och hem och nycklar. Och allt är borta. Barn. Så Så fick jag i alla fall en möjlighet, nu slog du den där för andra gången. Ja, så fick jag, i alla fall en möjlighet att återfå mikrofonen. För jag tyckte jag hade någonting att komma med. Så det var min plan för att komma tillbaka. Och jag kunde dessutom göra det i ett forum där jag slapp vara orolig för husrum och mat. Så jag fick husrum och mat och jag kände på något vis att min nykterhet fick en chans att bevisa sig. Att jag utsatte mig själv för svårast möjliga prov. Så gjorde jag det. Och det gick ju enligt min plan. Jag fick mikrofonen och jag pratade uppenbarligen med kameran. Och jag var helt beslutsam om en sak, att jag skulle skapa tittarsiffror. Jag ville att kanalen skulle vara nöjda med sitt val av mig som med i programmet. Jag vet ju att den dagen jag gick ut ur programmet så tror jag de tappade 30% av tittarna. Jag tyckte om att provocera fram situationer som gjorde intressant tv. På bekostnad av min egen varumärkesbild kanske, men så var det.
Hur var tiden efter då?
Ja, att komma därifrån, det var ju som... det var ju som att hänga en stor så här wanted-skylt på dig själv när du gick ut på stadens gata. Alla visste, alla hejade på dig, ungefär som att de kände dig. Sen kommer de på, vänta, jag känner ju inte honom. Men jag fick ju liksom säckar med 7000 brev, tror jag, efteråt. Och det var ju, ändå så var det då giftaslyssna kvinnor eller så var det mordlyssna män som skrev till mig. Och då visste jag att nu har jag uppmärksamheten och nu är det upp till mig att göra någonting av den. Och jag tänkte att över tid då så kan jag fasa över det här till att vara konstruktiv i mitt nya ljus. Och då bestämde jag mig för att göra bra saker av den tiden i ljuset. Och jag tog möjligheten och jag gjorde någonting av den. Och 6 år senare så stod jag och skakade hand med prinsessan Victoria liksom.
Alltså du är ju en av de kanske få som på något sätt har lyckats utnyttja den språngbrädan ändå. Eller hur? Det är inte så jävla många som gör det.
Alltså... Nej, inte på lång sikt. De kan göra en barturné eller 3 och sådär. Men det är några som har gjort något vettigt av det. Jag tycker Gynning har gjort lite bra av det.
Ja, herregud.
Henne gillar jag.
Det går bra för henne. Hon säljer mycket tavlor.
Ja, hon är ingen bluff den där tjejen. Henne gillar jag på riktigt. Hon är skärpt som satan. Och sen finns det några till som jag verkligen tycker att ja. Och jag försöker själv så här att komma underfund med så här fördomar och våra egna fördomar och hur vi behöver fördomar. Och fördomen som jag drogs med när jag kom ut ur huset, liksom jag möter denna alltså abnorma fördom. Och jag är den man är fördomsfull emot. Det var en väldigt, väldigt nyttig lärdom att bli fördömd. Och i det då våga tala om för mig själv att det är dags för mig i alla fall själv, jag, att börja gå i clinch med mina egna fördomsbilder. För jag vill inte vara sån mot andra så som de är mot mig. Och det var då jag började utmana mig själv, fråga mig själv, okej, hur är det nu då Per? Vad har du för fördomar? Sen började jag tänka på politiken, jag kom in på kulturen och jag började tänka på det här med mitt återkommande finkulturförakt. Operan som jag hade satt som Sarah Bullseye på den och ja, men fis för närma jävla människor med krystade dialekter och knyttblusar och som går på opera för att få berätta om det sen och bla bla bla, så det höll jag på. Och då gjorde jag som jag brukar göra, att liksom jag gjorde någonting åt det. Så jag flög till New York och gick på opera ensam för att fatta huruvida min fördom var sann eller inte. Sen så blev jag ju förälskad i operan istället och förstod att hela mitt liv har jag liksom förnekat mig själv detta i en fördom. Och nu är jag nästan så här att jag smyger iväg till Milano ensam om jag får en möjlighet att gå.
Okej.
Det är jätteskönt att förstå att man har fel.
Om man nu ska fatta opera, var börjar man?
Jag tror man ska börja med helheten. Man ska nog inte lägga för mycket engagemang vid handling, för det är ganska torftiga handlingar inom opera. Jag tror man ska försöka sitta på plats. Man ska helst, om jag får välja, man ska helst gå ensam. Så man slipper oroa sig för om bänkgrannen tycker det är bra. Sen så ska man nog koppla på alla sinnen. Man ska förstå överdådet i orkesterriket och kostymerna och att folk har gjort sig fina och det är lite mäktigt och det är bara sakralt. Det är inte melodiskt, det är ingenting man liksom står och diggar liksom. Men det är en känsla långt mer än det är musik och underhåll. Så det är bara som alla smaker på en gång och sen blir man lite så här... Ja, men håren på armarna står upp och sen så gråter man en stund och sen känns det bara jävligt övermäktigt. Det är bara mäktigt.
Det låter som att du har tagit LSD eller något.
Ja, nästan. För det blir så sensuellt. Det blir sexuellt nästan. Mm. Det är nästan som man vill flytta in operan i sängkammaren liksom och försöka anamma den tekniken.
Har du testat det?
Nej, men vet du vad? Nu när du säger det.
Men du, Malena Ernman har ju varit här.
Okej.
Okay, är hon en superstjärna för dig?
Nej, det är hon inte. Men jag vet inte. Man går inte på museer i sin hemstad, säger de. Och det känns ju lite roligare att sitta på Metropolitan på något vis.
Jag förstår. Du,
vill du ha cig-paus?
Ja, varför inte?
Jag tar
alltså,
en.
Jag har ju slutat röka, men...
Ja, men jag tar en cig.
Vi sprang på varandra där på Brillo för en månad sedan.
Ja.
Och så pratade vi om rökning.
Mm.
Och då sa jag att jag hoppas att jag inte röker när vi ses. Och så gör jag inte det.
Är det på riktigt?
Ja, 3 veckor.
Sådär. På riktigt?
Mm.
Ja, jag går och väntar på det här infallet nu då, när jag ska bestämma mig för, nu får det räcka. Du, jag tänkte på det här med att vara annorlunda och diagnoser och det här. Nu medan jag var ute och tog en cig.
Ja.
Det är ju så här... Det som händer i mig när jag får den frågan är att jag börjar ifrågasätta mig själv jättemycket, och det är inte konstigt. Och jag blir lite ledsen, om jag ska vara jätteärlig. Och det är inte den frågan dess fel, för det är en naturlig fråga. För mig är det också så här att jag tycker det förefaller sig ganska okej för mig att leva mitt liv som jag gör. Det vill säga, jag gör ganska mycket grejer. Jag har ju polare som säger till mig, men Per, livet är jäkligt märkligt. Det händer ingenting i mitt liv, och i ditt liv händer det så jävla mycket. Och då kan jag bara göra det lilla tillägget att det händer ingenting i mitt liv, men jag gör jävligt mycket. Det är det enda. Jag gör väldigt mycket. Blir jag sugen på att lära mig flyga flygplan, då gör jag det. Medan andra sitter hemma och drömmer om att flyga flygplan, och då tycker de att jag är konstig.
Ja, och jag vill bara att du ska förstå att jag har ju själv trott att jag har ADHD och liksom, alltså, som jag tror att man kanske gör om man är en rastlös, snedsträck, kreativ person.
Ja, det sitter ihop.
Anledningen till att jag frågar, det är ju att du är så extrem. Du blir ju så jävla bra i allt du företar dig, och liksom, du verkar ju ha en helt ändlös...
Ja, det lustiga är att jag är ju inte bra.
Ändlös energi, det är inte det jag säger, va?
Nej, men
oändlig.
Outsinlig.
Ja, outsinlig.
Det lustiga i sammanhanget är att jag tycker ju inte att jag är särskilt bra. Därför så blir det ju så här. Men sen så har jag också förstått det här, att när man tittar på människor som lyckas, så tänker man att oj, vilken untouchable människa jag läser om i tidningen idag. Oj, vilken hjälte, superstar, jättestjärna. Nu då, när jag själv har hamnat i en position där jag beskrivs som någon som lyckas jävligt mycket, och så då får man träffa andra människor som också har gjort det. För så blir det, man går på galor och man sitter i samma bord, och det är prisutdelningar och det ena med det tredje. Och så kommer man närmare de här människorna som man har idoliserat själv. Och så förstår man att ju närmare de jag kommer, ju mer förstår jag att de är precis vanliga, samma lallare som vem som helst. Det är inga superstjärnor överhuvudtaget. Det är bara människor som tycker om att göra jävligt mycket, nyfikna och själar. Sådär. Så att, med det försöker jag bara säga att chansen är mycket större än vad folk tror att de ska klara av någonting.
En grej också som är viktig att komma ihåg, och där tror jag att du kanske... Jag undrar... Om inte du är präglad ganska mycket av att du åkte till USA tidigt i ditt liv. För jag tycker du verkar vara ganska opräglad av jante.
Ja, det är jag nog. Jag önskar dessutom att människor mer vågade vara stolta över det de gör bra. Att vi i Sverige väljer att kalla saker för skrytsamt när det egentligen borde få vara stolthet. Jag tycker våra barn borde få vara mer stolta. Våra vänner och våra politiker och våra affärsmän och våra sjuksköterskor och våra ekonomer och våra... Alla människor har orsak att vara mer stolta över det vi gör bra. Och jag tycker det är någonting som jag försöker bara säga till folk att det är okej, liksom. För att annars så tappar vi lite motivationen. Varför ska jag hålla på med att jag ska få vara stolt över någonting? Liksom? Så att jag tillåter mig att vara stolt. Alltså törs jag göra. Så, på något
men, och du, man kan väl också säga att du har spänt bågen?
Ja, det har jag gjort.
Är det massa gånger som du har spänt bågen som vi inte har sett? Liksom?
Ja, absolut. Absolut. Det händer ju också att jag liksom får avbryta mina försök när jag förstår att det här kommer inte att gå. Men då försöker jag liksom anamma samma princip som när jag flyger flygplan, att när man liksom ger full pådrag och ska lyfta, om inte det planet har lämnat marken vid en viss linje, då ska jag bara stänga av, för annars kör jag rakt in i salladen. Så att så är det ungefär när jag bygger företag eller kommer på idéer eller vad det nu må vara, så bryter jag i tid, så att de hinner aldrig liksom få så katastrofala följder i det jag gör. När det gäller den jag är, då brukar det bli dyrare.
Kan du säga ett sånt projekt som du har avbrutit nyligen?
Ja, det kan jag nog göra. Inte nyligen, för nu har jag lärt mig så jävla mycket med åren att jag gör inte så många misstag längre så. Då är det bara mindre misstag i organisationen. Men jag har liksom kommit med tv-programsidéer som jag har dragit runt i buskar och stugor och under broar och försökt att råda ihop till massa så här små piloter och grejer. Sen så har jag märkt att den här idén är fantastisk, men inte just nu. Så jag har fått låta bli. Så det har jag gjort. Jag hade någon liten idé om det. Den tror jag skulle funka bättre idag. Att man skulle försöka... Jag tror ju på det med hjälp till självhjälp till människor som har det tufft. Istället för att liksom sticka offerkoftor till folk, vilket gör att man blir kvar i sin ävja. Men då hade jag någon idé om att man skulle försöka samla ihop. Jag lärde ju känna folk som bodde i det absoluta utanförskapet, det vill säga i skogen, när jag själv var där. I olika former. Och då tänkte jag att man tar våra kära hemlösa och startar en liten kör, tänkte jag. Så de får samlas då någonstans varje söndag och ha någon liten galen tant som ska försöka få dem här att sjunga tillsammans. Och dokumentera hela jakten efter då Sigge och Vera inför varje rehearsal så där, och försöka hitta dem någonstans. Så det skulle bli en otroligt kul dramaturgi i det här. Och sen se hur de här människorna liksom molluttryck vänds till dur, och man skapar en gemenskap och en tillhörighet och en värdighet, och man får liksom bygga upp någonting som sen åker på en kyrkoturné och man ger ut en julskiva. Och jag tycker det skulle vara lite roligt att göra en sån här grej. Vi kom så långt att vi presenterade för några bolag och så där, sen la vi ner. Men jag trodde den skulle kunna funka idag. Problemet var bara det här att många av de som vi intervjuade, av de här människorna i utanförskapet, de ville inte vara med. För att det finns en skam i att vara där. För de som bor där ute, det är vanliga grabbar och tjejer som du och jag. Där firman har gått i konkurs, frugan drog med en annan, barnen dog och man hamnar i sorg. Och så vänder liksom rotationen åt fel håll. Och sen är det där ute liksom. Så det finns en skam i det som är tung.
Det skulle kunna bli en lite cynisk spin på det, med ja, lite otur.
Ja, det skulle, om man gjorde det fel. Men nej, just nu så tror jag nog att jag har lärt mig så mycket att jag kan... Jag har ju liksom ett kartotek, ett arkiv med hur många idéer som helst som jag tror jag skulle kunna leva väldigt gott på resten av mitt liv om jag väl klev in. Men jag vill ha roligt också, så att jag väljer de platser där mitt ämbete inbegriper glädje. Jag väljer att vara glad. Jag väljer att må bra i det jag gör. Jag skulle kunna välja att må dåligt också om jag så ville. Men jag väljer att inte frysa, alltså.
Om du har så många idéer, kan du inte sälja dem till folk?
Jo, jag har ju skrivit brev till olika regeringar då och bett nämnda att instifta någon liten funktion där man kunde bjuda på de här till någon form av organisation där man har en kompetensbank som man kan sy ihop människor och dra de här projekten åt olika håll. För jag vet att det skulle skapa arbetstillfällen och skatt i staten. Så att det har jag försökt. Jag har skrivit mina brev. Jag skriver ju brev och insändare och sånt där. Jag är en sån.
Ja, du gör det?
Ja.
Under pseudonym?
Nej, det är till och med i boken så är det med en liten insändare som min kära medförfattare hade hittat från 2002. När jag i nykter tillstånd, jag kommer inte ihåg det själv, men hade skrivit Expressen och fått det publicerat när jag klagade på att tv bara tar med invandrare när vi ska prata om invandring och invandrarfrågor. Och man kunde inte prata om ränteläget och torskfisket och sådär. Så att vi liksom... fortsätter att placera dem i fack. Och det här är en liten åsikt om, och då skriver jag ett brev.
Ja, det var väl en vettig synpunkt som känns som att...
Jag ser den idag.
Ja, precis. Mm. Ja. Där är ju rättviseförmedlingen ett bra...
Och Lina.
Bra modpunkt. Ja, eller hur?
Mm. Mm. Hon var ju med i magasinet jag startade en gång i tiden. Miss World, om du
känner till. Ja, herregud. Ja. Var inte jag också med i den?
Det var det nog.
Ja, jag tror det.
Ja, det var det. Det var det. Ja, det var ju jag och Sofia Miriams dotter som, likt du, har vunnit det eminenta priset.
Ja, jag blev bara nominerad.
Ja, men Sofia vann det i någon slags socialt medietralala. Yes. Och så var det Christian Gidlund som gick ur tiden för 2 år sedan, 1,5 år sedan, 2 år sedan. Och Jesper Hed som startade Peace and Love-festivalen, och en kille som heter Patrik Ekblom från Borlänge. Publisher. Vi hade ju en fantastisk, tycker jag, idé till en tidning. Men även sån där då, någonting som vi valde att stanna i tid. Men den tidningen fick vi bromsa då, eftersom mitt liv kraschade i det att jag gick in i återfall och bedrog min hustru och hängdes offentligt. Christian fick cancer och gick ur tiden, och Jespers festival Peace and Love gick omkull. Så tidningen var jävligt svår att driva vidare på den tiden. Så den valde vi att stoppa. Men det var en fantastisk tidning. Otroligt bra i tiden.
Du har pratat om saker som du ångrar och att det är jobbigt att vara du och sådär.
Mm. Det kan också vara fantastiskt att vara Per.
Ja. Vilka är dina bästa drag skulle du säga?
Jag tror att jag... vid sunda vätskor, märk väl, det finns två olika Per. Vid sunda vätskor så är jag kärleksfull. Kärlek betyder otroligt mycket för mig. Sen så tror jag att jag är orädd. Sen så kan vi lägga till fler saker. Att jag är en kombination av kreativ och matematisk, vilket är ganska sällsynt. Jag pratar lite grann om min sifferbesatthet i boken. Att jag är fylld av tävlingslusta.
Det var också det där med siffrorna som fick mig att fråga om du hade någon diagnos.
Ja, jag vet. Mm. Jag nämnde dem när jag föreläste på bokmässan nyligen. Och då kom en man fram till mig efteråt och faktiskt sa att det fanns ett ord för det där. Min sifferbesatthet, hur jag räknar trapporna när jag går till ICA varje gång. Fast när jag vet hur de är så vet jag att det blir 10, 10, 11, 11. Så tänker jag att det är 1-0, 1-0, 1-1, 1-1. Det är binärt 175 som blir hex AF, vilket blir 7, vilket är ett primtal och jag hatar primtal. Och så där håller jag på.
Ser du tal i andra grejer också?
Ja.
Alltså som inte har med det att göra?
Ja.
Kan det vara synestesi? Nej.
Nej, det var ett X någonstans. Mm. Men han sa i alla fall. Så det, möjligtvis i så fall har jag då den här sifferbesattheten som jag inte riktigt kommer undan. Men den har ju varit min hemlighet tills jag släppte boken. För den är nämligen väldigt bra att ha. Den är bra.
Det var dina goda drag. Personlighetsdrag. Ja. Vilka är dina dåliga då?
Mina dåliga personlighetsdrag är att jag förväntar mig för mycket av andra människor.
Blir du besviken ofta?
Ja, det blir jag. Att folk inte biter ihop. Kämpar. Jag är väldigt otålig. Sen har vi saker som är både goda och dåliga. Jag har också fått hjälp av terapeut. Hon säger att hon aldrig sett en mer lösningsfokuserad människa än jag. Och där kan jag också pressa andra människor till väldigt, väldigt jobbiga situationer. För att jag vill alltid ha snabba lösningar på problem. Vilket också ligger väldigt nära min kreativitet. För när jag ser en lösning på ett problem så kollar jag, går den att sälja? Så att, sen så tror jag att jag har på den negativa sidan... Jag vet inte, jag är sårbar. Jag går sönder lätt, jag blir ledsen lätt.
Du gråter ofta?
Ja, jag är inte rädd för att gråta.
Nej.
Men det sorterar jag på den bra sidan.
Det är avundsvärt, ska
jag säga. Så det sorterar jag på den goda sidan. För det är nog ett sätt för mig, det är nog min själs bikt att den blir lättad. Så. Att jag slipper ackumulera själslig tyngd. Så. Men jag gråter av olika skäl. Det vanligaste tårarna jag kan fälla är när jag ser att det vänder för andra människor. Och det kan bli i de mest roliga sammanhang. Jag tittade på Blades of Glory, filmen med Will Ferrell. Och mot slutet då när det vänder och de vinner den här skridskotävlingen. Då kan jag bara gråta för att det är så här. När det vänder för en människa. För jag vet, Lemark har skrivit den här. Det finns inget bättre än när det vänder. Och det är sant alltså. När det vänder för en människa som har haft det jävligt tufft. Och jag känner igen det här i mig själv. Nu ser du, nu håller jag på att ta till lipen igen här. För känslan är, när det har varit för jävligt och man slåss för någonting och sen ser man att det ger resultat och den här strimman hopp kommer till den. Den känns så jävla stark. Och det kan vara det som gör att jag river sönder mitt liv igen för att få gå in i kampen, för att få gå dit in i det här en gång till. För att få uppleva känslan av att när det vänder. Min terapeut har sagt till mig att ibland så river jag nog saker med flit. Bara för att få göra det igen.
Ja, men vad fan, jag hoppas att du klarar att inte bygga från noll.
Ja, vet du vad? Livet närmare mitten, det är min stora längtan. Hitta ett litet basläger i livet där allt är cool, liksom, där det flyter på. Där liksom räkningarna dras per automatik den 25 och det finns bra mat i kylskåpet. Liksom.
Vad kostar det när du föreläser?
Det beror ju på om du tar mitt arvode eller min förmedlingsarvode, men... Jag tjänar ungefär 25 000 per shot. Så.
Och så är det talarforum ondskan på jorden i branschen.
Ja, det kan man ju se från två håll. De anser att jag är värda pengarna och talarforum gör ett fantastiskt bra jobb för mig. De hjälper mig att kunna fokusera på mina föreläsningar. Jag slipper boka resor, jag slipper boka hotell, jag slipper det ena med det tredje med kunden och så vidare. De är väldigt bra med mig. Jag är stolt över att få jobba med dem och de... Just nu så är jag nominerad till International Speaker of the Year i Finland, deras talarforums Finlands avdelning. Det är en stor komplimang i konkurrens med väldigt, väldigt tjusfulla namn.
Grattis!
Ja, Och man har bett mig flyga dit i prisutdelningen, så jag vet inte vad det betyder.
Jag håller tummarna.
Ja.
Nu håller du på att dra igång ett nytt företag.
Två
nya företag. Mm. Okej.
Okay. Ett i livsmedel och ett i klädindustrin. Men klädindustrin är ju mitt huvudgeschäft just nu. Det är ungefär 1,5 heltid, och sen så lägger jag en annan halvtidstjänst i det andra projektet.
Jobbar du så mycket?
Ja, ungefär.
80 timmar i veckan?
Ja. Första 1,5 åren när jag startade Old Molly, då jobbade jag 450 timmar per månad.
Hur många går det på en månad?
Ja, det är ungefär 110 timmar i veckan. Mm. Ungefär. Utan lön för någonting som ingen trodde på. Och då, när det vänder, när det lossnar, och då känner man ju den här känslan av att jag skulle visa de jävlarna. Och när man har belackare sådär, så är det klart att man vill att man slåss extra hårt. Men det är det jag gör nu. Jag föreläser. Jag är klar nu med hela pressrepan för boken, så det känns lite skönt. Men jag föreläser och jag startar två företag. Sen försöker jag framförallt vara pappa. För min dotter är snart 20 år. Och det dröjer inte längre än runt knuten, så är hennes närvaro i mitt liv en bäddad säng bara. Som jag hoppas att hon ska komma hem till ibland. Det är den här resan. Hon var 35 år när jag föddes. Jag är 54 nu.
Nej, du var 35 år när hon föddes.
Ja, jag var 35 när hon föddes. Och jag är 54 nu. Och på något vis så satte sig en del av mitt liv på paus när jag var 35. Och nu har jag liksom varit professor i uppfostra Julia skolan i 19,5 år. Och nu så tar hon examen och nu så ska hon iväg. Och mitt liv återgår till 35 år på något vis. Och det är otroligt vemodigt och fantastiskt i samma mening. För att hon är en stark tjej som är den människa i hela världen som jag är minst orolig för.
Vad fint.
Ja.
Men du, får jag bara fråga en sak om det här med ditt nya modeföretag då?
Ja.
Är du chef där? Liksom? Har du en massa anställda?
Så här är det. Jag hoppade av mitt gamla bolag, vilket var jävligt svårt, efter nästan 12 år. Eftersom det var min egen bebis. Men i börsnoteringens tecken så hände det någonting som riktade lampan från passionshåll till lönsamhetshåll. Och det var det lönsamhetsdrivet istället för passionsdrivet. Och jag tyckte inte riktigt om det längre. Så jag vill återta det här passionsdrivna företaget som känns lite modernare. Och hoppade av det gamla bolaget för 12 år sedan, började snida på den här idén och bjöd in de människor till det här nya företaget som gjorde att jag skulle känna att dess offensiv var komplett. Så då bjöd jag in 3 drömspelare i laget. Och jag skulle ju faktiskt kunna vara så här modern eller så modig att jag berättar att här och nu att det är min gamla meddesigner från Old Molly, Karin Jimfeldt-Katan, då, som också hoppade av det efter en tid, som följer med mig nu igen, så är vi en resa till ihop. Och sen har jag bjudit in 2 medarbetare till då, som är vi 4 oss sammantaget, så har vi 122 års erfarenhet. Så det är lite att ta i. Men det känns starkt, och vi vet idag att industrin i Sverige, det vill säga de svenska modehandlarna, de är så redo för min nya resa att de skriver order utan att se produkten. Och utan att veta vad varumärket heter. Och då vet man att de har kommit långt med det personliga varumärket i industrin i alla fall. I skvallermedia är det värre.
Mm.
Jag känner lite grann så här att nu när jag har fått en möjlighet att liksom gå ut och berätta om hur det ligger till med hjälp av boken, och jag försöker att inte fatta dumma beslut och göra kloka saker, så märker jag att liksom den där absoluta livsuppgivenheten som jag kände för 2 år sedan, det känns bättre nu. Det känns som att jag håller på att vända. Så, och med det sagt så vill jag bara liksom på något vis ge aldrig upp. Det vänder liksom. Det tar tid, men det vänder. Jag tycker det är så vansinnigt häftigt att förstå bara att jag är kvar. Ja. Att jag nu har saker på gång, B, och att jag mår bra och C. Det är nästan obegripligt. Men jag måste vara rädd om det här nu. Jag tror inte jag pallar och resa mig en gång till.
Ta hand om dig själv.
Ja, jag får komma ihåg att gå på möten.
Jag vill inte säga det, men det var det jag tänkte.
Ja, det är det.
Du, jag hoppas inte att det kändes som att du så här fick lite grann själv påminna mig om att du alltså så här, ja, men det har ju varit härligt också så där, har du fått säga. Mm. Det är lite som att jag bara har rotat i massa negativa grejer. Känns det så eller?
Jag är ganska van vid det så där. Det är lättare att prata om, och det är viktigare att prata om, såklart. Men då vill jag bara återkomma till det här att vi måste våga prata om det som är bra också. När jag pratar om det här med att våga vara stolt, till exempel. För att jag är ju otroligt stolt över min meritlista. Den är ganska cool. Tänk om mamma som i himmelen bor kunde förstå hur det ser ut för hennes son idag. När jag kan sammanfatta mitt liv med inte bara åländsk gäddkonung och tvåa i falumästerskapen i tårtbakning, men liksom jag har blivit liksom utsett årets entreprenör, jag har blivit årets exportbolag, jag har blivit årets bolagsgrundare, jag har blivit årets 9 eller 10 saker, och jag liksom får bitarna att funka fastän det bara är lilla Per. Så. Det tycker jag är häftigt, för listan är jäkligt lång. Jag avslutade mitt sommarprat med kan jag, kan du, kan vem som helst. Det var den sista meningen jag sa. Och sen har jag då gjort något litet tillägg på den på slutet i och för sig som heter kan jag, kan du, kan vem som helst också förlora. Det vill säga vara rädd om det vi har. Och det kanske vi ska avsluta med.
Fast det, riktigt så blir det inte, för jag har några frågor kvar.
Ja, absolut.
Tror du på Gud?
Jag tror inte på Gud så som han porträtteras. Däremot så är jag ganska övertygad om att jag inte vet allt. Och eftersom jag inte vet allt så måste jag i alla fall spekulera. Och där i ligger min tro. En spekulation över saker och ting. Men jag vet att jag inte fattar allt. Den som påstår det, den tror. Eller hur det nu blir. Den som, ja, du fattar.
Mm. Vill du rekommendera något?
Gå i skolan. Förstå, unga jävla, livet är långt. När du skolkar så tar någon annan din plats på nästa jobb. Gå i skolan. Och våga ge kärlek. Våga säga snälla saker till människor. Får jag berätta en liten rolig sak? Om vi har tid.
Ja.
Häromdagen så gick jag hemifrån min lilla gata. Sen så skulle jag korsa Birger Jarlsgatan. Mitt i gatan står en gammal skröplig tant. Och hon tar sig inte riktigt över gatan. Hon är säkert 90 år plus. Och hon med svag röst ber några förbipasserande att hjälpa henne över gatan, och ingen hörsammar henne för vi är så upptagna med oss själva. Jag noterar henne, jag tar henne i armen och för henne i land på närmaste trottoar. Där blir hon så jäkla glad över att någon äntligen har tagit sig tid för denna äldre dam. Att de närmaste 20 minuterna så berättar hon hela sin livshistoria för mig. Och jag stannar kvar och jag är rastlös, jag borde iväg. Och sen så frågar jag henne till slut så här, men lilla damen, kan jag i alla fall få er en kram innan vi går? Innan vi skiljs åt. Och sen så kramas vi och hennes tårar rinner. Hon är så lycklig för att hon har fått prata med någon. Och så frågar jag, men vart ska du nu då? Så kan visa dig vägen. Hon sa, det har jag glömt. Och sen så berättade hon att hon skulle köpa 12 stycken för 39 kronor skulle hon köpa. 3 stycken för 39 kronor. Och jag frågar, men vad skulle du köpa för någonting då? Och så sa, men det har jag glömt. Men jag mådde så jävla bra av att få ge henne den här stunden. Av att få vara snäll och ge henne den här kramen. Så att liksom, jag byggde någon slags snällhetsenergi som jag bara ville fortsätta ge samma dag. Då gav jag bort hjärtat till henne. Och då fick jag behålla hjärtat i mig själv. Nog starkt för att kunna ge till nästa person. Som när jag sitter på bussen så ser jag en dam kliver ombord med en stor jävla skrivare på axeln. Och när hon går av bussen så går jag också av bussen. Så frågar jag, kan jag hjälpa dig att bära din kartong till din dörr? Som en slags grön görling. Då blev jag så jävla glad av det. Så jag fortsatte vara så här snäll hela dagen. Sen när jag kom till Brunkebergstunneln där man kan cykla och ska ta sig ut genom portarna, så vet jag själv hur jävla jobbigt det är att kliva av cykeln. Men då stod jag så här och höll upp porten till cyklister där i 20 minuter som cyklade förbi. För att det var så jävla roligt att vara snäll. Så att, med det sagt så försöker jag säga att försök att vara snälla. För det skapar bara gött. Sen hittade den här tanten en timme senare uppe på Karlavägen. Hade de gått åt helt andra hållet för övrigt. Så vi fick börja om från början.
Okej. Okay. Mm. Är hon hemma nu eller?
Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Hon hade jobbat på Riksbanken i 45 år. Och hade blivit lurad på alla sina pengar. Hon skämdes över att hon skulle handla 3 stycken för 39 kronor.
Är det meningen att din tatuering ska se ut så där? Eller har du tatuerat över något?
Du menar min gaffatejp här?
Ja.
Jag vet inte. Nej, men jag tatuerar mig när jag är tråkigt bara.
Jaha, gör du det?
Ja.
Fortfarande?
Ja.
Själv?
Nej, jag går till min kära Erik.
Okej, okay. Hur många har du?
Oj, det är massor. Ja. Men det är bara så här, det är ingen stor sak. Det är bara hud.
Jag förstår.
Sen dör vi.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag är mest nyfiken på människor som jag inte känner till. Sådär, så att, folk frågar ju mig jätteofta, så här, vilken är världens vackraste kvinna? Standard modeindustri magasinfråga. Jag ska inte säga en vacker kvinna om jag inte har mött henne. Jag vet vad, jag är mest förtjust i såna här multimänniskor som liksom inte bara har sparkat en boll hela sitt liv. Nej, jag har ingen. Jag säger, min gamla fotbollstränare Rolf Elofsson, den gamla KPML-läraren som alltid stod och såg i gnistan. Liksom.
Ja, okej.
Okay. Rolf Elofsson, den gamla fotbollstränare från Helsingårdens AIK.
Stort tack för att du tog dig tid och kom hit.
Självklart. Det var faktiskt lite nervöst och spännande och kul. Och jag är jätteglad att du ville prata med mig.
Tack. Ja, vi lär höra mer av Per Holknekt inom kort. Tack för att du har lyssnat. På onsdag kommer en ny intervju i Värvet International. Missa inte det, det är en ny podcast. Du måste börja prenumerera. Jag tjatar om det där tills alla av er är över dit. Puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.